Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och den här dagen så skulle jag vilja tala lite om kontrasten mellan hur det blir när en människa överlämnar sitt liv i Guds händer mot vad det blir för människor som försöker vandra utan Gud här i världen. Vi ska läsa ur andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Där kan vi börja med, från första versen där. Där står det så här: men det må du veta, skriver Paulus till Timoteus, att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Till människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De ska älska vällust mer än Gud. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men ska icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana, skriver han till Timoteus. Den här tiden upplever jag är här. Vi lever i en svår tid i våra dagar. Vi kan läsa i Romarbrevets första kapitel, där står det så här. I Romarbrevets första kapitel och 18 vers så står det: ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och detta är ju allvarligt. Det finns två sorters, kan man säga, ogudaktighet och orättfärdighet. Och vad är skillnaden på det? Jo, att vara ogudaktig, det är ju att inte räkna med någon gud överhuvudtaget. Att man är mer angelägen om att behaga människorna. Man kan säga att man har ingen gudsfruktan, men man har människofruktan. Därför att man fruktar mer att på något sätt göra bort sig inför människorna. Och man räknar inte med Gud överhuvudtaget. Ogudaktighet. Man vill inte leva som om Gud har någonting med det att göra. Och man tar inte hänsyn till vad Gud har sagt, vad Gud vill. Man räknar, man tror helt enkelt inte på Gud. Ogudaktighet, men orättfärdighet, det handlar mer om det horisontala planet, hur man är mot människorna. Man är inte rätt i förhållande till människorna. Man ljuger, man stjäl, man är oärlig, man gör svek, man beter sig inte rätt helt enkelt. Och detta är ju naturligtvis synd inför Gud. Men så står det att den som är antingen ogudaktig eller både och, ogudaktig och orättfärdig, undertrycker sanningen. Sanningen är ju Guds uppenbarade ord. Och vad som visar på vad som är synd. Sanningen är ju Jesus själv. Jag är sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Och detta trycker man bort. Man vill inte kännas vid detta att Jesus fanns och visade en väg. Han visade vad sanningen är om människan. Man vill inte visa det, man undertrycker allt sånt. Jag har tänkt på det att det är märkligt att människor som påstår sig inte tro på Gud eller någonting, att man är så hatisk mot att höra något budskap som kommer ifrån Gud. För om man nu inte trodde så behöver man väl inte ägna så stor kraft åt att hata det så väldigt. Det hade väl inte gjort något om man verkligen inte trodde. Men i det inre i människan så finns det någonting som oroas vid att höra om Gud och Guds ord. Och det är så det är. Vi kan läsa i Kolosserbrevet istället, hur det skulle vara med människorna. I Kolosserbrevet, du som är född på nytt och tror på Jesus, du ska ju leva ett helt annat liv. Och detta liv tycker jag finns så beskrivet i Kolosserbrevets 3:e kapitel. Där står det, om ni alltså är uppståndna med Kristus så sök det som är där ovan, där var Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ett sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då ska ni också med honom bli uppenbarad i härlighet. Så döda nu era lemmar som hör jorden till. Otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, såggirigheten som gör av gudadyrkan. Ty för sånt kommer Guds vrede. I de synderna vandrade också ni förut, då ni ännu hade ert liv i dem. Men nu ska också ni lägga bort allt sammans. Vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur er mun. Ni ska inte ljuga på varandra. Ni har ju avklätt er den gamla människan med hennes gärningar och iklätt er den nya, den som förnyas till sann kunskap och så blir en avbild av honom som har skapat henne. Och därvid kommer det inte an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri. Nej, Kristus är allt och i alla. Så kläder nu som Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod och ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er så ska också ni förlåta. Men överallt detta ska ni iklä er kärleken. Ty den är fullkomlighetens sammanhållande band. Och låt Kristi frid regera i era hjärtan. Ty till att äga den är ni också kallade så som lemmar i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Undervisa och förmana varandra i all vishet med psalmer och lovsånger och andliga visor och sjung med tacksägelse till Guds ära i era hjärtan och allt vad helst ni företar er i ord eller gärning, gör det allt i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Vi kan stanna där. Detta tycker jag beskriver det kristna livet så oerhört. Och det är en stor kontrast mot detta som vi läste förut om hur människorna ska vara. Nu skulle jag vilja läsa som kontrast ur en bok här om Lammets brud. Det är en bok av en som heter Harald Gustafsson som har skrivit en del böcker. Och den här boken heter Budskap från uppenbarelseboken. Och han har skrivit då ett kapitel som heter Lammets brud. Ur uppenbarelseboken 19 och 21. Och så läser jag där. Uppenbarelseboken har tidigare beskrivit nattsvart synd, djurisk råhet och grymhet och ett sataniskt hat. En stor del av denna bok handlar om sådant. Det liknar en svart rök från avgrunden som förmörkar allt på jorden. Men här i den 19 och 21 kapitlen har alla rökridor försvunnit och alla dimmor skingrats. Här möter vi en överjordisk uppenbarelse i brudens gestalt. Hon träder framför vår blick i en skir himmelsk renhet och härlighet. I ett par tidigare kapitel har vi sett den stora skökan som har sitt hemvist i världens Babylon. Här åter möter vi lammets brud, strålande ren i sin vita skrud, och hon hör hemma i det nya Jerusalem. Vilka kontraster! I det 12:e kapitlet framställs församlingen i sitt förhållande till draken i solkvinnans gestalt. Hon är utsatt för hat och grymhet från honom som är både hennes och Guds avsvurne fiende. Men i 19:e kapitlet är hela scenen förändrad. Draken och vilddjuret har spelat ut sin roll. Bruden ska aldrig mer besväras av dem. Det som förr var är nu förgånget och lammets bröllop står för dörren. Och inför denna tilldragelse jublar himlens härskaror. Denna bild av Guds församling är den sublimaste av alla och även en av de lärorikaste, församlingen som Kristi brud. Det första den här bilden talar om är kärleksförhållandet mellan bruden och brudgummen. Och det är hans ofattbara kärlek som är grunden till detta salighetens tillstånd. Jesus Kristus har utvalt oss i sin kärlek och vi har sagt ja till hans kärlekserbjudande. Det är hela hemligheten till brudefrälsningen. Märkvärdigare är det inte att komma med i den församling som kallas Kristi brud. Det är inte frågan om någon prestation från vår sida eller några meriter som vi ska uppvisa, utan här är det endast fråga om att av hjärtat besvara den kärlek som vi möter i Kristus Jesus. Det är så enkelt fastän vi så ofta krånglar till frälsningsfrågan och får den att bli så invecklad. Vem kan komma med i brudeskaran, säger du? Jag vågar då aldrig sikta så högt. Kära vän, det är dig han har utvalt. Det är bara en sak han väntar på. Han väntar på ditt hjärtas ja. Sen är du hans och han är din. Hela livet med Gud är sen ett kärleksliv. I första Korintierbrevets 13 kapitel är detta uttryckt så klart och härligt som det kan uttryckas. Om jag talade både människors och änglars tungomål men inte hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade tro så att jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek, så vore jag inte. Och om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn. Tydligare kan det inte sägas att kärlekslivet är själva märgen i vårt gudsförhållande, viktigare än allt annat. Det är detta som den här bilden påminner oss om. I sändebrevet till Efesiusförsamlingen talar Jesus om den första kärleken, det är brudens kärlek. Och den första kärleken kan aldrig döljas, den visar sig på olika sätt. Den första kärleken yppar sig i en brinnande hänförelse för den älskade. Kärleken mellan ett par unga människor när den är ren är något av det vackraste man kan se. Och vad utmärker den förälskade unga kvinnan? Jo, hennes älskade uppfyller hela hennes liv. Hon är inte slö och loj och ljum när hon tänker på honom. Hon brinner av hänförelse för honom som blivit allt för hennes hjärta. Hon ser honom för sin inre syn. Hon tänker på honom, drömmer om honom och talar om honom. Sådan är den första kärleken. Pröva dig, min vän. Vad är Jesus för dig? Har han fått ta plats långt bort i bakgrunden av ditt liv eller är han allt för dig? Är det han som inspirerar din själ? Är det för honom som ditt hjärta brinner? Det är den första kärleken. Det finns en annan sak som utmärker den första kärleken och det är längtan efter att få vara i den älskades närhet. Så har bruden det. Nu är det visserligen sant att han till synes är skild från henne, men ändå kan hon ha den ljuvaste gemenskap med honom i bönen. Det är stunder av himmelsk hänryckning då hon i sin bönekammare får förnimma hans närhet och umgås med honom och höra hans röst. Då upplever hon himmelen. Vilken plats har bönen i vårt liv? Är den ett nödvändigt tvång som vi måste underkasta oss därför att vi ska vara kristna? Eller är det något som vi mest av allt längtar efter, därför att vi i bönen möter Jesus, vår själs brudgum? Ännu en sak utmärker den första kärleken, det är en innerlig längtan att få tjäna den man älskar. Då talar man aldrig om några besvär eller om uppoffringar. Jesus säger i Matteus 5:41 att om någon tvingar en att till hans tjänst gå en mil, så gå två med honom. Det är kanske inte så lätt. Men har man den rätta kärleken, då är det ingen svårighet att gå både 2 och 3 mil för den man älskar. Det finns kristna för vilka allting är offer. Vad de än ska göra för Guds rikssak så är det uppoffringar. Det är så mycket betydelsefullt de måste lägga åt sidan. Men hur är det då med den första kärleken? Den här bilden visar oss en annan sak som också är mycket viktig, nämligen troheten, brudens trohet. Troheten är en av de vackraste och betydelsefullaste av alla kristna dygder. Det är få ting vi sätter större värde på hos en människa än att hon är trogen. Gång på gång i sina tal och liknelser framhåller Jesus trohetens värde och betydelse. Det är inte de stora och underbara gärningarna vi utför som han prisar, utan troheten i det lilla. Vi vet alla hur svårt det är att vara trogen när man inte kan räkna med mer än Herrens godkännande. Vi är så överkänsliga för människors klander och beröm. Tänk, nu uppskattade de inte vad jag gjorde och ändå gjorde jag det så bra. Känner vi inte igen oss där? I vår tid ska allt som utförs i kristendomens namn värderas och omtalas, helst naturligtvis i tidningarna. Skulle man kunna låta den ena handen göra något som den andra inte finge reda på? Visst inte, det passar inte i en storskräbblandets tid som vår, då allt ska värderas efter krassa mänskliga mått och sen användas i reklamens tjänst. Men vad ska Jesus säga en gång? Rätt så, du gode och trogne tjänare, när du var satt över det som ringa är, var du trogen. Det har strängt taget mycket liten betydelse hur människor uppskattar och bedömer oss och vårt arbete för Herren. Det som har betydelse är om brudgummen en dag ska säga, jag har funnit dig vara trogen. Här är det fråga om trohet på ett speciellt område. Bruden får inte dela sitt hjärta och sin kärlek med någon annan. Det är viktigt för en kristen att hjärtat inte blir delat. Det finns framför andra en svår rival till Jesus, nämligen denna världen. Den vill fånga oss så att vi i vårt förhållande till Jesus blir halvhjärtade. Världen uppträder i många skepnader och försöker förleda oss till avfall. Vi frestas att söka människor gunst och behaga denna världen. Vi lockas till världslighet i alla tänkbara former och längtan efter att få göra karriär, även om det skulle ske på det andliga livets bekostnad, vill gripa oss. Så söker världen förleda en kristen att dela sitt hjärta och bli otrogen mot brudgummen. Låt oss därför vara på vår vakt. Jesus vill äga oss helt och väntar att finna oss trogna när han kommer. Vad den här bilden i Uppenbarelseboken med dess sublima språk framför allt vill framställa är brudens renhet. Hon är klädd i vitt linne, skinande och rent. I det sjunde kapitlet skildrar Johannes den oräkneliga skara som var klädd på detta sätt. När en av de äldste frågade Johannes vem denna skara var, vågade den inte svara, och då sa han själv, dessa är och de som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron. Skaran var bländande vit och ren i sin blodtvagna skrud. Låt oss dessutom tänka på varifrån bruden kommer. Hon kommer från en värld av synd och smuts och orenhet. Vi kan hänvisa till de föregående kapitlen i Uppenbarelseboken. Kan man tänka sig något orenare? Där beskrivs hur djävulen rasar och vilddjuret härskar. Människor tillbeder det onda och lever för det onda och hädar Gud. I denna onda och orena värld har bruden haft sin tillvaro, men hon kommer ren därifrån och träder fram inför tronen. Och den renhet hon har är en renhet som passar i själva himmelen. I den värld där allt är genomskinligt och kristallklart. Där fordras något mer än fariseens renhet som endast består i yttre ting. Där duger det inte med endast ett gott rykte och ett hederligt anseende. Ingenting mindre än hjärtats renhet godkänns där. Den som ska passa i renhetens värld måste få ett rent hjärta, rena tankar, rena motiv, rena drömmar. Allt måste renas. Hur ska då en syndare bli så ren? Jo, genom lammets blod. Det var detta som skänkt bruden hennes renhet. Hon hade inte själv genom egen prestation förfärdigat den vita skruden. Allt var av nåd. I lammets blod vid Golgata kors blir den orene vitare än snö. Där försvinner all vår synd. Försoningen är hemligheten till de heligas renhet. Det finns alltså hopp för oss alla. Du kanske ser hela ditt liv som en kedja av misslyckanden och nederlag. Du känner dig så oren och ovärdig att du rent av har upphört att tro att du en dag ska få möta Jesus med fröjd. Idag kan du få stiga ner i reningsfloden och uppleva rening från all synd och en fullkomlig frälsning, och du kan få den nya sången i ditt hjärta. Då kommer även du att längta hem till ljusets och renhetens hemland. Vi vill också säga några ord om brudens vän. Gjorde vi inte det skulle vi förbigå någonting mycket viktigt i den härliga texten. Det är ju ändå han som dominerar hela den här bilden. Han är hemligheten till hennes höga ställning, hennes salighet. Hon är lammets brud. Han är försonaren. Hur stort att gång på gång få påminna varandra om att det uteslutande är på Kristi förtjänst som vi får inta denna ställning. Det är han som har utvalt oss. Det är han som har köpt oss. Och det är han som är orsaken till all vår lycka och sällhet. Han har köpt oss alldeles som en herrefordon kunde köpa en slavinna och göra henne till sin brud. Detta är vad Jesus har gjort. Vår ställning var mer miserabel än vi kunde fatta. Vår lott var sämre än slavens. Vi var dömda och fördömda, men han friköpte oss. Vi är dyrt köpta med hans heliga blod och vi är hans. Vilken gränslös nåd! Den himmelske vännen dominerar hela brudens tillvaro. Ofta sänder hon bud till honom. Hon meddelar honom alla sina bekymmer, alla sina önskningar och alla sina glädjeämnen. Hur gör hon det? Det vet varje brudersjäl. Låt i allting era önskningar bli kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse, står det i Filipperbrevet 4. Denna innerliga bönegemenskap med Jesus tillhör ett normalt kristenliv. Det är vår saliga förmån att i bönen få tala om för honom allt vad som tynger eller gläder vårt hjärta, andligt såväl som timligt. Det finns människor som anser detta vara alltför naivt och därför inte värdigt en vuxen kristen. För min del önskar jag dock att Gud ska bevara mig från att bli så vuxen att jag växer ifrån detta innerliga liv med Jesus. Tyvärr har en del kristna gjort det. Bruden får också bud från sin vän gång på gång. Det är en rik och givande förbindelse mellan dem. Bibeln är en märklig bok för varje brudersjäl. Där hör vi Herrens röst tala till oss. Där får vi reda på hans vilja och önskemål beträffande vårt liv. Och där ger han svar på våra många frågor och problem. Bibeln är brudgummens brev till sin brud. I Bibeln har vi också bilden av honom som vår själ har kär. En sångare säger, jag ser i ordet hans sköna bild. Där är Jesus härligt beskriven. Om vi studerar hans bild där, ska det inte bli svårt att en gång känna igen honom, då vi får se honom som han är. I det 21 kapitlet kallas bruden för lammets hustru. Det har inträffat något efter trolovningstiden. Det har varit bröllop. Lammets bröllop har ägt rum. Hon har en tid vistats i ett främlingsland och det har varit tämligen ogästvänligt i detta främlingsland. Men nu är den tiden slut. Det är nu blott ett minne och jag skulle tro ett minne som hon glömmer ganska snart. Ibland hör man människor tala om himmelen som en plats där vi ska hålla på att lösa alla jordlivets olösta gåtor och gräva i allt otrevligt vi har mött här nere. Aldrig. Allt sånt lämnar vi vid himmelens pärleportar. Och jag tror att så snart vi träder inom dess portar kommer vi att se allting i evighetens allt förklarande ljus. Nu är bruden hemma hos sin vän. Här nere vandrade hon i tro. Nu har tron förbytts i åskådning. I detta härliga faktum ligger hela hennes strålande framtid gömd. Att vara hemma hos Jesus som vi älskar, det blir en sällhet så obeskrivlig att vi endast i särskilt benådade ögonblick något anar vad det kommer att innebära. Hemma hos Jesus, det blir himmel. Himmelens sällhet ligger inte i gator av guld, jaspismurar och pärleportar. Den himmelska salighetens djupa hemlighet är Jesus. O, att få se honom. Det ska bli himmel. Får vi se honom glömmer vi säkerligen både guldgator och jaspismurar. Får vi skåda in i det ansikte som strålar klarare än solen i dess middagsglans, då glömmer vi allt annat. Bruden och den nya Jerusalem framställs här som identiska med varandra. Det har förbryllat somliga, men det är mycket enkelt. När vi talar om en stad så menar vi inte bara husen, utan också alla människor som bor i dem. Därför kallas det nya Jerusalem både för bruden och för brudens hem. Vilket mål för pilgrimen, det är väl värt att leva helt för Gud för att en gång få nå fram till detta slutmål. Hur kan det finnas kristna som kan leva halvhjärtat och ändå hoppas att det ska gå väl till slut? Tillhör du brudeskaran, om inte så överlämna dig helt åt din frälsare. Han vill rena dig i sitt dyra blod och en dag ska du möta honom på himmelens skyar. Ja, där stannar vi i denna bok. Och jag önskar verkligen dig som har lyssnat här idag att du har överlämnat ditt liv åt Jesus och blivit renad i hans blod. Så du hör till den skara som är vit och ren och redo att möta Jesus på skyn. Vi hörs igen om en vecka. Gud välsigne dig.